Podplay. Det är tisdagen den 6 augusti 1996. I staden Winnipeg i södra Kanada, bara några mil norr om gränsen till USA, har polisen precis fått in ett larm. Något har hänt i ett litet hus i stadsdelen West Kildonan, strax norr om stadskärnan. När patrullen kliver in i det lilla huset möts de av en fruktansvärd syn. Tre män ligger döda. Kropparna bär spår av skottlossning, men också av ett kaotiskt slagsmål. Blodet har runnit över golv och väggar och möbler i rummet är omkullvälta. Snart fylls kvarteret av blåljus. Grannar samlas bakom avspärrningarna och viskar medan plastband spänns upp och uniformer rör sig in och ut ur huset. Winnipeg-polisen står inför ett trippelmord mitt i ett bostadsområde där barn har lekt kvällen innan. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Robert Stewart Sanderson, en av Kanadas största rättsskandaler. Jag heter Hilda Hense. West Kildonan fylls genast av polisbilar och snart är huset avspärrat och rummen fyllda av kriminaltekniker och kamerablixtar. Plastskydd dras över skor och små numrerade markörer placeras ut. Varje fragment får sitt nummer. Glasbitar, skalhylsor, skoavtryck som suddats i blod. Varje liten detalj registreras, fotograferas och packas ner. Och bland allt det brutala hittar man något nästan osynligt. Ett ensamt hårstrå som inte ser ut att komma från någon av offren. Det förseglas, märks noggrant och skickas till laboratoriet för analys. Det här lilla hårstrået kommer snart spela en stor roll i utredningen. Samtidigt börjar dörrknackningen. Man vill få en bild av vilka som kom och gick. Vilka bilar som stod på gatan och om det hördes bråk eller skott från huset. Tipsen sipprar in, många vaga, några mer konkreta. Men hittills vet man inte vem som kan ha mördat de tre männen. Offren identifieras som medlemmar i gänget Indian Posse. Ett av de mest fruktade gängen i Winnipeg på 90-talet. Det bildas i slutet av 80-talet och lockar till sig hundratals unga män. Många med urfolksbakgrund som hamnat längst ut i samhällets marginaler. Gänget har satt sin prägel på rubrikerna under hela decenniet med saker som våld, droghandel, rån, skottlossningar, hot och brutala uppgörelser. För allmänheten betyder det en ständig känsla av oro och när det står klart att de tre män som hittats döda var Indian Posse-medlemmar riktas blicken genast mot deras rivaler. Snart kommer ett tips som sticker ut. En 15-årig flicka, själv i en mycket utsatt situation, berättar att hon samma kväll som mordet såg en man beväpna sig. Hans namn, säger hon, är Robert Stewart Sanderson. Winnipeg är en stad byggd på möten. Den är huvudstad i provinsen Manitoba och har vuxit fram där floderna Red River och Assiniboine möts. Platsen kallas The Forks, en naturlig knutpunkt som människor använt i århundraden för handel och resor. Härifrån fortsätter järnvägar och motorvägar ut över prärien, vidare mot grannprovinserna Alberta och Saskatchewan. Själva staden är uppbyggd som ett rutnät, raka gator, kvarter med småhus, butiker och kyrkor, omgivna av de två stora floderna. Det är här, i stadsdelen North End, som Robert Stewart Sanderson växer upp. Hans rötter går djupt i området. Robert är Métis, en av Kanadas tre erkända urfolksgrupper med en egen kultur, identitet och språk. Metiserna växer fram ur möten mellan franska och skotska pälshandlare och kvinnor ur bland annat Cree och Ojibwe-folken. Hans mamma är Ojibwe, en av de största urfolksnationerna i Nordamerika, med stark närvaro både vid de stora sjöarna och ute på prärien. Att vara meti i Manitoba innebär att bära på ett dubbelt arv, europeiskt och urfolk på samma gång. Den historien, kampen för mark, rättigheter och erkännande, lever kvar genom generationerna. North End, området där Robert växer upp, är en stadsdel präglad av urfolksnärvaro, men också av fattigdom och hårda villkor. Arbetslösheten är hög och många familjer kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Droger säljs i varje hörn och gängrivaliteter sätter sin prägel på gatorna. För många unga män är det svårt att hitta en stabil väg framåt. Och för urfolksungdomar som Robert blir vägen ännu svårare, med både social utsatthet och diskriminering. Robert lever nära gäng, droger och våld. Åklagarsidan ska senare peka på påstådda kopplingar till prostitution och narkotikamiljöer och nämna Manitoba Warriors, ett urfolksdominerat gäng som växte fram i Winnipeg under 1990-talet. Det är också en av de stora rivalerna till Indian Posse, gänget som de tre offren tillhörde. När den 15-åriga flickan pekar ut Robert har polisen fått sig en huvudmisstänkt. De börjar granska de vittnesmål de fått in. Fragment av berättelser från personer som rört sig kring huset eller haft kontakt med offren tiden innan brottet. En del säger sig ha sett Robert i närheten. Andra antyder att han rört sig i samma kretsar som männen innan de dog. Så gör polisen ett stort fynd. När de genomsöker Roberts tillhörigheter hittar de blodspår från två av offren i hans bil. De kan inte fastställa hur det hamnat där, men i utredarnas ögon förstärker fyndet misstankarna rejält. I oktober 1996 gör polisen sitt drag. Robert grips tillsammans med två andra män, Glenn Monias och Jason Kakewash. Samtliga pekas ut som medlemmar i gänget Manitoba Warriors, rivalerna till gänget som offren tillhörde. De tre åtalas för trippelmordet i West Kildonan och i medierna beskrivs de omedelbart som en del av stadens gängkrig. När rättegången börjar sommaren 1997, nästan ett år efter dådet, är rättssalen fylld. Ute dallrar prärieluften av hetta, men inne i den massiva domstolsbyggnaden på York Avenue är luften tung och stilla. De tjocka väggarna håller kvar svalkan och en förväntan som nästan går att ta på. Åklagarens berättelse är tydlig och hård. Tre män från Indian Posse mördades i en gänguppgörelse och tre från rivalerna Manitoba Warriors sitter nu anklagade för dådet. Bevisningen är inga stora fynd som ensamma kan avgöra målet, utan små fragment som tillsammans läggs till ett pussel. Den 15-åriga flickan som säger att hon såg Robert beväpna sig samma kväll som morden. Blodspåren i hans bil, som enligt kriminalteknikerna tillhör två av offren. Och framförallt, det där lilla hårstrået som kriminalteknikerna hittade på brottsplatsen. Ett bevis som kommer bli väldigt kontroversiellt. På 1990-talet är DNA-tekniken fortfarande i sin linda. Och istället används mikroskopisk håranalys. En metod där experter bedömer om hårstrån överensstämmer. I efterhand har den kritiserats hårt som osäker. Men då betraktas den som tillräckligt stark för att användas i rättssalen. Hårstrået jämförs med referensprover. Och slutsatsen blir att det inte kan uteslutas att det kommer från Robert. Åklagaren beskriver det som a piece of Robert, en del av Robert, kvarlämnat på brottsplatsen. En formulering som etsar sig fast hos juryn. Och så kommer en ny pusselbit. Ett nytt vittne. Brent Stevenson, själv en känd brottsling i Winnipeg, förs fram. Han berättar att en man vid namn Roger ska ha erkänt morden för honom och dessutom pekat ut Robert som medgärningsman. Det är en tung anklagelse eftersom den påstås komma från insidan, direkt från någon som själv är inne i gängvärlden. Problemet är bara att Roger, han som påstås ska ha erkänt morden, aldrig själv ställs inför rätta. Hans namn blir istället ett sätt att dra åt snaran kring Robert via en andrahandsberättelse från Brent Stevenson. Försvaret försöker slå hål på åtalets argument. När det kommer till blodspåren som hittades i Roberts bil understryker de att bilen körts av flera olika personer och att blodet på så sätt kan ha hamnat där genom andra kontakter utan att Robert själv varit på plats. Men till försvarets förtvivlan vägrar Robert namnge vilka som lånat hans bil. Han vill inte skvallra på någon annan, säger han. När det gäller hårstrået framhåller advokaterna att mikroskopisk håranalys inte är exakt vetenskap utan bygger på subjektiva jämförelser. Men i mitten av 90-talet betraktas metoden som sagt fortfarande som tillförlitlig och juryn får höra den framställas som hårda fakta. Dag för dag formas en berättelse där fragmenten, flickans vittnesmål, blodet i bilen, hårstrået och Brent Stevensons utsaga fogas samman till ett narrativ. Tre unga män har dött i ett brutalt gängkrig och Robert Sanderson är en av de skyldiga. I augusti 1997 är domstolssalen fylld till bristningsgränsen. Stämningen är elektrisk, som alla väntar på att något ska brista. Domaren lutar sig fram och rösten bär över salen. Orden faller tunga som sten. Robert Stuart Sanderson är skyldig till mord tre gånger. Straffet är livstidsfängelse. Handbojorna klickar runt Roberts handleder. Två vakter reser honom från bänken och leder honom mot dörren. Hans steg slår mot stengolvet och ekar mellan väggarna. Dörren framför honom öppnas och när de stängs sluter sig tystnaden. Utanför rapporterar medierna om blodbadet i Winnipeg. I deras rubriker är Robert Sanderson inte längre en ung man från North End. Han blir mördaren från West Kildonan. Men två år senare, 1999, när Robert Sanderson överklagar sin dom framkommer en första spricka i berättelsen. Ett avslöjande som juryn i hans rättegång aldrig fick höra om. Brent Stevenson, åklagarens nyckelvittne, hade inte talat gratis. Under rättegången hade han nekat till att ha fått något i utbyte för sitt vittnesmål. Men i själva verket hade Winnipeg-polisen betalat honom $15,000 för att tala, ordnat honom en flytt ut ur Manitoba åt honom och sett till att nästan alla hans egna åtal lades ner. En hemlig uppgörelse, dold för juryn och för försvaret. Avslöjandet att ett centralt vittne fått betalt borde ha skakat om hela processen. Men domstolen resonerar annorlunda. Även utan Brent Stevenson anser man att det finns tillräckligt med bevis kvar. Blodet i Roberts bil, flickans vittnesmål och framförallt hårstrået. Domen står fast. Robert får stanna i fängelse. Åren efter domen flyter långsamt in i varandra. Robert flyttas mellan olika anstalter i Manitoba och längre västerut i landet. Rutinerna blir monotona, celldörrar som slår igen med ett eko, rastgårdar innanför höga murar, måltider serverade på brickor. Tiden mäts inte längre i dagar eller veckor, utan i år. Till en början är det ren överlevnad, att hålla sig undan bråk, att hantera isoleringen och misstron som följer med en livstidsdom. Men med tiden börjar något förändras. Robert söker sig till konsten. Han börjar skulptera i trä, arbeta med pärlor, måla motiv som hämtar inspiration ur Métis och Ojibwe-traditionerna. Masker, skulpturer och målningar blir ett sätt att hålla fast vid sitt arv, men också ett språk för att uttrycka känslor som inte får plats i ord. Inne på anstalterna blir han känd för sitt lugna sätt och för sin konst. Ibland säljs hans verk ut och säljs utanför murarna. Konsten blir inte bara ett sätt att överleva, utan ett sätt att visa att han fortfarande finns. Att han fortfarande är mer än den etikett som rättsväsendet satt på honom. ...2004, 7 år efter att Robert dömts, sker något avgörande. Manitoba har då inrättat en kommitté för att granska rättsfall där mikroskopiska håranalyser används som bevis. Metoden, som under 80- och 90-talet betraktats som pålitlig, har nu börjat ifrågasättas. Och allt fler experter menar att den är osäker, rent av vilseledande. Roberts fall blir ett av dem som väljs ut för ny prövning. Det hårstrå som åklagaren en gång kallat A Piece of Robert skickas för en modern DNA-analys. Resultatet är entydigt och slår ner som en bomb. Hårstrået tillhör inte Robert Stuart Sanderson. Det som en gång var åklagarens starkaste bevis visar sig i själva verket komma från någon helt annan. För Robert själv är det en bekräftelse på vad han har sagt sedan dag ett. Han hade inte lämnat något hår på brottsplatsen, för han var aldrig där. Men när beskedet når rättsväsendet blir reaktionen återigen sval. Det mottas inte som en revolutionerande upptäckt och resulterar inte i några snabba åtgärder. Tvärtom. Åklagare och myndigheter konstaterar att även om hårstrået faller bort som bevis finns det fortfarande andra pusselbitar. Flickans vittnesmål, blodet i bilen, den ifrågasatta utsagan från Brent Stevenson. Tillsammans, menar man, är de fortfarande tillräckliga för att hålla domen på plats. Så Robert blir kvar i sin cell. Han ser hur världen utanför förändras, medan hans egen tillvaro står stilla. Varje dag påminner honom om motsägelsen. Vetenskapen har gett honom rätt, men rättvisan vägrar lyssna. Det är först 2014, nästan 20 år efter morden, som fallet på allvar får ny fart. Innocence Canada, en organisation som arbetar med att frikänna felaktigt dömda, tar sig an Robert Sandersons ärende. De samlar material, sammanställer vittnesmål och granskar rättegången från 1997. Deras slutsats är densamma som Roberts försvar hävdade för 2 decennier sedan. Att domen vilar på osäker bevisning, på metoder som är diskrediterade och på vittnesmål vars trovärdighet har underminerats. 2017 lämnar de in en ansökan till Kanadas justitieminister med uppmaning om att Roberts dom bör omprövas. Det dröjer flera år, men i februari 2023 kommer beskedet. Landets justitieminister David Lametti beslutar att skicka fallet vidare till Manitobas hovrätt. I motiveringen skriver han att det finns rimlig grund att anta att ett rättsmisstag har skett. Vid det laget har Robert redan beviljats villkorlig frigivning. År 2021, efter nästan 25 år i fängelse. Men på pappret är han fortfarande dömd för 3 mord. Beskedet blir därför den första verkliga chansen på decennier att rentvås helt. När Manitobas hovrätt tar upp fallet 2024 blir det tydligt att mycket har förändrats sedan 1997. Den mikroskopiska håranalys som en gång framställdes som ett säkert bevis betraktas nu som föråldrad och djupt ifrågasatt. Juristerna påminns om att hårstrået friat Robert redan 2004 och att detta varit känt i nästan 2 decennier utan att leda till någon omprövning. Även flickans vittnesmål från 1996 granskas på nytt. Domstolen konstaterar att hon var minderårig, utsatt, i beroendeställning och dessutom precis hade inlett en relation med Brent Sanderson, vittnet som fick betalt av polisen. Man undersöker nu om hennes utsaga borde ha bedömts med större försiktighet. Och så finns det där andra beviset, blodet i Roberts bil. På 90-talet användes det som ett tungt stöd i åklagarens berättelse. Men bilen hade körts av flera olika personer. Och domstolen inser att det inte går att bevisa, bortom rimligt tvivel, att blodet hamnat där genom just Robert. Det skulle lika gärna kunna kommit från någon som lånat bilen. Därför blir spåret osäkert och tvivlet väger till Roberts fördel. Bit för bit plockas åklagarens gamla pussel isär. Den bild av Robert som målades upp 1997 framstår nu som byggd på osäker vetenskap och vittnesmål som inte håller för dagens rättsliga krav. I juni 2025 kommer beskedet Robert väntat på i nästan 3 decennier. Manitobas hovrätt upphäver domen mot honom. Hans 3 morddomar från 1997 annulleras. Åklagaren beslutar samtidigt att inte driva fallet vidare. Det blir ingen ny rättegång. Istället läggs åtalet ner. I praktiken betyder det att Robert Sanderson, efter 29 år av rättsprocesser och nästan 25 år bakom galler, slutligen är en fri man. Inte villkorligt frigiven. Inte påtvingad ett liv i skuggan av en dom. Fri på riktigt. När beslutet offentliggörs säger han till media att han känner sig lättad, men också tom. Hans liv har formats av en dom som aldrig borde ha fallit. Hans mamma gick bort medan han satt inne. Barnen växte upp utan honom. Inget av det går att få tillbaka. Och under hela den här tiden har Robert hållit fast vid samma sak. Han var inte oskyldig till allt i sitt liv. Han har själv sagt att han inte var något helgon. Att han levde nära gäng, droger och våld. Men han har alltid nekat till att ha mördat någon. Den skillnaden blev hans kamp. Att erkänna sin bakgrund men vägra ta på sig 3 liv som inte var hans att bära. Nu, nästan 30 år senare, får han äntligen rätt. Han är inte längre mördaren från West Kildonan. Han är Robert Stuart Sanderson, konstnären och offret för en av Manitobas mest uppmärksammade rättsskandaler. Men han vet också att kampen inte är helt över. För även om hovrätten friat honom och åtalet lagts ner kommer det alltid att finnas de som tvivlar, som minns rubrikerna från 90-talet och aldrig släpper bilden av honom som skyldig. Den stämpeln går inte att sudda ut helt. Efter frigivningen beskriver Robert känslan av att kliva in i en värld som förändrats nästan bortom igenkänning. Han berättar för en tidning att han blir förvirrad av allt som hunnit ske under hans år bakom galler. Smartphones, självkörande bilar, till och med något så enkelt som att gå in i en butik och köpa det han vill. Allt kändes nytt och främmande. Robert är idag i 50-årsåldern. Med vuxna barn och barnbarn som han aldrig fick hålla i famnen när de var små. Han pratar om glädjen i att kunna träffa familjen igen. Men också om sorgen över åren som gått förlorade. Och nu väntar nästa kapitel. Med frikännandet öppnas dörren för att söka kompensation från den kanadensiska staten. I liknande fall har felaktigt dömda fått miljonbelopp i skadestånd för förlorade år. Men vägen dit är lång och krävande. Ofta fylld av juridiska processer som kan ta flera år. Men för Robert handlar inte bara om pengar. Det handlar om erkännande. Att samhället tydligt ska säga vad som gjordes mot honom. Att hans liv stals av en rättsprocess byggd på svaga bevis och hemliga uppgörelser. Han säger själv att framtiden är osäker. Han vill fortsätta skapa konst, återknyta till sina rötter och, så långt det är möjligt, leva ett vanligt liv. För första gången på nästan 3 decennier är han fri att själv bestämma vad det ska innebära. Fri, men i grunden förändrad. En man med nästan 30 år av sitt liv stulna. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Emily Nyblom. Redaktör var Alex Häger och producent Oliver Bergman. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
En del av